Studenter landet runt protesterar mot Israels agerande i Gaza. Det är mycket ekon av 1968. En hundvalp och en get sköts. Och cikadorna har orgier. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 196, inspelat lördagen den 4 maj i nådens år 2024. Vilket är årsdagen av massakern på Kent State University. Vilket tyvärr är relevant nu. Sen vill jag också säga, rent personligt här, jag såg min första Cybertruck i verkligheten igår. En av de 3800 som har sålts. Och jag ska säga, jag menar, jag har varit fascinerad av hela processen. Jag kan inte vänta på bakom scenen, böckerna när de kommer ut om hur detta missfoster lyckades födas. Därför att du har ju sett bilderna. Den ser värre ut i verkligheten. Den är större och märkligare i verkligheten. Alltså ett sånt monster. Men när jag var 13 hade jag säkert tyckt att den var väldigt ball. Men som sagt, bilderna gör den inte rättvisa på just hur märklig den ser ut. I alla fall, lite uppföljning innan vi börjar med dagens ämnen. Pratade ju förra avsnittet om våran abortlag här i Arizona från 1864. Den har nu blivit upphävd. Två republikaner i swing districts röstade med demokraterna för att upphäva den. Som jag har sagt i tidigare avsnitt så är det ju att om du är i ett säkert distrikt så är det enda som kan hota dig är ditt eget parti. Så du måste spela till basen. Basen är kanske 10-20% av väljarna. Men det är de som du måste göra glada. Så de här två republikanerna i swing districts var smarta nog att inse att detta är otroligt impopulärt. Alltså fullständig abortbanning utan undantag för våldtäkt och incest eller någonting. Våra republikaner i representanthuset här var inte glada. De här två, de är inte populära nu. Andra abortgrejer eller abortrelaterade saker. Om du är en kvinna i Mississippi så får du nu inte skilja dig om du är gravid. På något sätt är detta en lag. Så en gravid kvinna i Mississippi får enligt lag inte skilja sig från sin man. Vilket ju inte är ett dugg talibanmässigt. Men och Trump-rättegången, den nuvarande rättegången, håller på fortfarande. Och en sak som många har noterat är ju att han är ensam. Han har med sig sina advokater, han har inga familjemedlemmar. Och det här är också en sån här sak som han på något sätt får frispel för. Bara att det noteras knappt. Om Obama hade hamnat inför rätta och Michelle Obama inte hade varit i rättssalen varenda dag så hade det varit non-stop skrikande om det. Men till slut verkar det som att någon förstod att det inte är bra att han sitter fullständigt själv, att hans familj inte är med honom. Så en av sönerna, jag vet inte om de drog strån, men sonen Eric dök upp en dag där och fick sitta och lyssna när de pratade om hur hans pappa har gjort väldigt, väldigt slemmiga saker. Och hela rättegången, det är egentligen inget nytt som har kommit fram som vi inte visste, men det är att få det liksom serverat, speciellt av åklagaren som ju styr riktningen på rättegången. Att få alltihop serverat i en bit istället för utspritt över tid. Det är fantastiskt sliskigt allting. Men, och apropå Trump. Ron DeSantis. Han har nu krypit för Trump. Kysst ringen. Så att nu tycker Trump att han är helt okej. Florida är i bra händer. Alltså mannen som hittade på öknamn som Meatball Ron och DeSanctimonious. Nu har han blivit förlåten och är nu välkommen igen. DeSantis för övrigt fortsätter att göra livet bättre för människorna i Florida. Han har nu förbjudit konstgjort kött. Ett stort, stort problem, konstgjort kött som knappt finns. Men det finns ju en feberträsk fantasi att, citat, dom, alltså antagligen Förenta Nationerna eller World Health Organization eller Davos eller någon, dom, kommer att förbjuda kött. Tvinga dig att om du ska äta kött så måste du äta insekter. Varför de vill göra det vet vi inte riktigt, men de är onda. Så om du bor i Florida, nu har deras 6 veckors abortlag tagit effekt så att du kan inte få en abort om du är kvinna. Och du kan inte äta konstgjort kött om du skulle vilja det. Äntligen har något hänt som ett polariserat land kunde lite grann åtminstone enas om. Inte alla, nästan alla MAGA-människorna tyckte inte att detta var så farligt. Men Kristi Noem är guvernör i South Dakota. Och hon har nämnts som en av kandidaterna på den korta listan för vicepresidentkandidat åt Trump. Kom ihåg, före vicepresidenten åt Trump var ju Mike Pence som de byggde en galge och skulle hänga. 6 januari, så att Pence, det var lite spänt läge där. Men Trump är tydligen besatt av vad Kristi Noem har gjort. Kristi Noem för övrigt är portad från indiannationerna i hennes stat som hon är guvernör för att hon är hårresande rasistisk och har varit otrevlig mot urinvånarna. En läcka från hennes nya bok. Och det är viktigt, det kommer en bok. Detta är alltid ett tecken på att en politiker tänker göra en nationell kampanj. Det måste skrivas en bok. Eller ja, en spökskrivare måste skriva en bok. Sen kan den här då boken köpas och delas ut på kampanjmöten så att man kan driva upp den på bestsellerlistorna lite granna. De här böckerna också, det är en gammal klassisk trick, är att man kan köpa boken som kampanjbidrag. Ifall du inte kan ge mer pengar till kandidaten så kan du ju köpa en bunt av de här böckerna. Så kommer du runt det lite granna. Kristi Noem vill väldigt gärna bli Trumps vice president. Och hon skriver i sin bok om hur hon sköt sin hundvalp. Detta var en hund av arten strävhårig vorste. Jag vet inte hur man uttalar det, jag ber om ursäkt, hundälskare, jag är inte bra på hundraser. Men alltså en pointer terrier på engelska. Vorste. Tydligen en hundras som uppfanns i Tyskland. Det är ju en jakthund för fågeljakt. Hon tyckte att den här hunden var olydig och en dålig jakthund. Den hade tränats, eller var i processen att tränas för att jaga fasaner. Men den attackerade kycklingar istället och var väldigt dålig på att jaga fasaner. Så hon sköt den. Sköt den och dumpade kroppen i ett grustag. Vilket är en normal sak att göra. Sen samma dag. Och detta är alltså enligt hennes bok. Men detta är bara en läcka av boken. Varför den läckte vet vi inte riktigt. Antagligen för att håsa upp intresset innan. Men i alla fall, så hon sköt en get samma dag, la den i samma grustag som valpen. Och det fantastiska här, det blev ju självklart ett ramaskri. Man skjuter inte sin hundvalp, uppenbarligen. Så att väldigt många människor blev väldigt, väldigt upprörda över detta. Och vad ingen riktigt kan förstå är varför. Varför har du skrivit detta, eller har fått din spökskrivare att skriva detta i din bok? Och varför sa ingen på hennes stab att nej, ta bort detta? Tydligen har boken en hel del andra problem, som att hon ljuger om att hon har träffat Kim Jong-un, vilket ingen tror att hon någonsin har. Har också någonting om att Nikki Haley ringde och skällde på henne, men hon stod upp mot den elaka Nikki Haley, vilket Nikki Haleys kampanj är, va? Nej, varför skulle vi ha gjort det? Men det är ju fantastiskt, det är just detta som många har gått och grunnat över. Förutom då att det här låter ju som en psykopat som hade en dålig dag och ville skjuta ihjäl djur. Vilket inte är 100% bra. Men varför? Varför är detta i boken? Och Noam själv skyller på sin spökskrivare. Vilket ju är ledarskap. Ledarskap. Släng första bästa under bussen. Ta inget eget ansvar. Men huvudämnet nu är de här protesterna som sker över Amerikas universitet, landet runt. Men innan vi går in på detta, för att det finns mycket att unpack i allt detta som händer nu för att förstå varför saker och ting sker som de gör. Först och främst så är det väldigt viktigt att skilja på elituniversitet, alltså Ivy League, och state universities. Jag jobbar på ett state university. Elituniversitet är en helt annan grej. Det är en enorm statusmarkör. Bland våra eliter så är det alltså otroligt viktigt att gå på rätt universitet och att få in sina telningar på ett bra universitet. Och det är ju ett märke av att du är en duktig människa. Du har gått på rätt skola och du träffar ju då människor som du håller kontakt med under livet och hjälper varandra. Så det är otroligt viktigt för överklassen att man går på rätt universitet. Och våran elitmedia har också under en lång, lång tid haft en väldig besatthet av de här elituniversiteten och vad som händer på deras campus. Framförallt då studenters sexliv. Det tänks mycket och skrivs mycket om sexlivet bland universitetsstudenter. De har för mycket sex, de har för lite sex, de har för konstigt sex, de har för vanligt sex. Det känns alltid så otroligt gubbsjukt. Även om du har en tanke om hur det är med studenterna på elituniversiteten. Du kan bara ha tanken. Du behöver inte skriva en krönika om den här gubbsjuka tanken du har. Jag jobbar på ett universitet. Jag träffar studenter varje dag. Jag tänker inte på deras sexliv. Varför skulle jag tänka på det? När jag själv var student tänkte jag mycket på mitt sexliv. Men när jag tog examen så slutade jag göra det. För att varför skulle jag bry mig? Men också mycket kritik mot vår universitet. Cancel culture. Alltså, herregud. Man får ju inte säga vad man vill längre. Det här håller ju inte. Vilket är något av det gubbigaste och tråkigaste som finns att prata om. Och också dessa trigger warnings. Alltså att studenterna vill ha varningar innan känsliga ämnen tas upp. Vilket är en sån här sak som jag personligen tänker alltid. Ja, men det är väl bra. Om du har blivit utsatt för ett sexuellt överfall så är det väl bra om du får veta innan att den här texten handlar om sexuella överfall. Så att du kan förbereda dig eller kanske hitta någon alternativ text. Vad det nu kan vara. Nej, det är bara för att de är mjuka, inte hårda som vi som är äldre. Sen de här protesterna som nu pågår alltså mot vad Israel håller på med i Gaza och Amerikas inblandning. Har nu lyckats på något sätt ta syret i media från vad som händer i Gaza. Så vi pratar mer om vad som händer på Columbia University än vad som händer i Israel. Men det här började, tycker jag, med William F. Buckley. Som ju är gudfadern till modern konservatism. De intellektuella underpinningarna. Det var William F. Buckleys skapelse. Buckley skrev en bok 1951 av Man and God at Yale. Yale, alltså I-A-L-E, universitetet, inte jail, J-A-I-L. Utan han tyckte, att för han gick ju på Yale, att undervisningen på Yale var sekulär och kollektivistisk. Universiteten borde undervisa religion, mer Gud i universiteten. Väldigt jobbigt att man pratar om andra saker, som sagt, sekulära frågor och sådana saker. Och det här har ju varit en grej länge nu alltså. Det finns många, till exempel människorna i Arizonas delstatsparlament, som anser att våra statens universitet är kommunistiska järntvättsläger. Där studenterna, som ju är försvarslösa, bara utsätts för propaganda från kommunism. Men sen den 7 oktober så har fokuset från högern legat på antisemitism. Alltså många studenter, eller många och många, nog med studenter att det märks, stöder Palestina och tycker inte om vad Israel gör nu. Och detta ses ju självklart då som antisemitism. Och som jag har pratat om i tidigare avsnitt, Amerika är ju rent generellt enormt för Israel. Stöder Israel i torrt och blött. Men framförallt yngre människor ser vad som händer i Gaza och är förfärade. Vilket alltså är antisemitism. Och det är alltså hela det här ämnet. Jag har sett detta så många gånger. Det går 0-100 direkt. Jaha, du tycker inte att Israel ska försvara sig? Jaha, du hatar Israel? Jaha, du hatar judar? Wow. Men detta är samma republikaner som vägrar fördöma nazister. Som i Charlottesville, där de gick runt med sina förbunkade tiki-facklor och skanderade Jews will not replace us. Och tror mycket och sprider väldigt gärna Great Replacement Theory, som alltså är att judarna försöker ersätta de vita människorna i Amerika, jada, jada, jada. Fullständigt befängt, men väldigt, väldigt populär teori bland de här människorna. Så att allt det här med att vara orolig för att det är mycket antisemitism på campus är mycket, helt enkelt, ond tro. Vilket är den enda översättningen jag kunnat hitta på bad faith. Alltså du argumenterar inte för att verkligen komma fram till någonting, utan du bara argumenterar för att vinna. Så det här är en ny tegelsten att slå i huvudet på universitet. I slutet på förra året så fick presidenterna för Harvard, University of Pennsylvania och MIT komma till förhör i kongressen om antisemitism på campus. Vilket är en riktig sak som finns och är vidrigt. Och de här tre fördömde ju självklart antisemitism så starkt de kunde. Men vad de gjorde som var svårt att förstå, hur de kunde vara så illa förberedda, var att de försökte försvara sig med akademiskt språk. Och i akademia så är det väldigt mycket detta betyder och detta betyder, men samtidigt så är det ju detta, jag menar, det är akademin. Men republikanerna ville ha ja eller nej svar på komplexa frågor. De vill inte ha svar, de vill ha klipp till Fox News och Newsmax. Och det här är sådana här frågor som är ungefär samma som: har du slutat slå din fru? Det finns inget ja eller nej svar. Men allt detta ledde till att Harvards president fick avgå. Jag tror inte att det är inte relaterat att hon är en svart kvinna. Men sen är det också, du måste inte vittna för kongressen. Om du blir inbjuden till kongressen för att vittna om någonting, så kan du säga nej. Och oftast, speciellt i en kongress full med människor som bara vill få klipp till Fox News, så är det smart att säga nej. Men du måste vittna för kongressen om det är en subpoena. Alltså om du blir en lagligt kallad. Men de här universitetspresidenterna var alltså vansinnigt dåligt förberedda. Det verkar som att de trodde att detta var normala förhör och att kongressen var intresserad av att höra vad de gör mot antisemitism. Så de gick rakt in i den här bandsågen. Rakt in. Det går inte att använda akademiskt språk mot populister. Sen, så jag sa, jag jobbar ju på ett universitet. Jag undervisade ett tag också, lite grann till och från, webb och grafisk design. Vilket jag inte gör nu, vilket är lite tråkigt. Ska jag kolla om jag inte kan börja med det igen. Jag gillar att undervisa. Men i början, när jag började på universitetet, så hade jag lite vaga tankar på att bli administratör. Men jag upptäckte väldigt snabbt, jag jobbade i Leadership Suite, som det kallas. Det är alltså de olika dean och junior deanerna och andra människor i administrationen sitter. Och jag, efter att jag såg hur deras dagar ser ut, så bestämde jag mig för att det vill jag absolut inte utsätta mig för. Oändliga möten med oändligt gnäll om allt möjligt hela dagarna. Så det är bäst för alla, tror jag, att jag inte är mellanchef. Jag sitter i mitt hörn och knapprar på min dator, och så är nog alla gladare för det. För jag kände verkligen att herregud, om jag får ett sånt här jobb, så kommer jag att hoppa över skrivbordet och hugga ihjäl någon med en penna inom en vecka. Herregud, inte ett gig för mig. Jag vet hur college-administratörer tänker. Och oftast, det här är A-typer. Långa meritförteckningar, deras CV:n är fantastiska. Och de vill alltid ha aktivitet. Göra. Kan inte bara sitta, du måste göra. Och är ofta väldigt roliga att prata med. Trevliga konversationalister. Det är ju en del av det, att du måste ju vara trevlig och rolig att prata med på cocktailpartyn och sånt. De lever i sin akademiska bubbla. Och också framförallt på elituniversitet, så är det ju att deras egentliga kunder är de som ger pengar till universitetet, deras donatorer. Det är de som måste hållas glada först. Och nu med nuvarande händelser så är det extra uppmärksamhet på Columbia University. Vår elitmedia, alltså nu pratar jag New York Times, Washington Post, Wall Street Journal och sånt. De är i Washington och New York. Och så att det är precis där de är. Och många av dem gick på Columbia. Columbias president förhördes precis av kongressen för en vecka eller två sedan. Också om antisemitism på campus. Gick också rakt in i en bandsåg. En av frågorna är helt fantastiskt, när hon då förhördes i en massa timmar av kongressen. Var, känner du till Mosebok 12:3? Så att, nej, jag tror du känner till det bättre än jag. Mosebok 12:3 är: jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Idag ska alla släkter på jorden bli välsignade. Frågan till henne: vill du att Colombia ska förbannas av Gud? Ni borde lära ut Bibeln. Och Columbia University är på Manhattan. Så det är mitt i smeten där. Och detta hade jag ingen aning om tills allt detta blåste upp. Columbia University är den största markägaren på Manhattan. Och det är någon av den dyraste marken på världen. Så att Columbia University har pengar. I princip så är Columbia University en hedgefond med några akademiker runt sig. Hur mycket kostar det om du vill skicka din tillning? Det beror lite grann på familjeinkomst, jada, jada, jada. Men 650 000 kronor per år i avgift per år. Och då är det då plus boende, olika avgifter och böcker etc. etc. Och jag menar, boende i New York är inte billigt. Så det här är ganska saftiga summor vi pratar om. Och nu, grejen är att deras tuition skulle ju kunna vara noll med alla pengar de har. De tjänar mer i sina räntor än de får in från sina studentavgifter. Kan du ju gissa själv varför det ändå är väldigt, väldigt dyrt att gå där. Sen Columbia gjorde också en utställning för några år sedan med webbsidor och allt om studentprotesterna 1968. De var ju också ett center för studentprotestaktiviteter på den tiden. Och jag har en länk självklart till allting här som jag pratar om. Finns på amerikapodden.com/avsnitt/196. Och den här sajten, eller sidan som jag tittade på, den var ganska fantastisk. En fantastiskt självgod attityd. Ja, ja, vi hade studentprotester, men nu har allt ändrats. Nu är vi lyhörda. Nu har vi mer diversity. Vi lyssnar på våra studenter. Etc, etc. Tills de kallade in kravallpoliser. Men vinnarna, tror jag, av att hantera de här protesterna fantastiskt dåligt är University of Southern California i Los Angeles. University of Southern California är stort, 50 000 studenter. Och vad som händer på större universitet är att du har två examensceremonier. Dels har du ett commencement som alltså är för alla. En ceremoni, alla. Nu är, och det är den du officiellt blir en graduate. Men sen har du också convocation som är för de individuella colleges. Så att de kan, och de här ceremonierna uppenbarligen för individuella colleges, så det är mindre ceremonier. För att på de här stora commencement på de större collegerna finns ju ingen chans att läsa upp allas namn. Och alla vill ju, du vill ju gå över scenen och motta ditt diplom. Går inte, rent logistiskt. Så till exempel universitetet där jag jobbar, Arizona State. Vi kommer att utexaminera 12 000 studenter denna veckan. 12 000 studenter. Och... du kan ju göra matten på hur lång tid det skulle ta att räkna upp 12 000 namn. Men så, vad USC gjorde i sin oändliga vishet var att utse en studenttalare. Du har alltid någon inbjuden, antagligen något större namn som kommer då och ger ett tal om hur fint det är att alla har jobbat hårt och tar examen och världen bla 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 bla. Och sen så har du också en studenttalare, någon outstanding student som är väldigt duktig, som också håller ett tal om, ja, mina med nyutexaminerade, här är vi då och nu har vi jobbat hårt och nu kommer livet att bli fantastiskt, jada, jada. Det vanliga. Asna Tabassum heter hon, eller heter. Så de utsåg henne, utannonserade detta, upptäckte sen att Tabassum är väldigt pro-palestinsk på sociala medier. Väldigt, väldigt pro-palestinsk. Aj. Så de avbokade henne. Blev det protester mot det? Ja, blev det. Så vad de gjorde, återigen, i sin oändliga vishet var att de ställde in commencement. Vi kan inte garantera våra studenters säkerhet, så nu ställer vi in hela grejen. De har fortfarande convocations, så att du får fortfarande din examen, men den stora ceremonin är inställd. Och det är fantastiskt timingen här. Därför att de som tar examen nu är de som fick sin high school graduation förstörd av covid. Som min egen dotter, vi pratade om detta häromdagen, att det gick ju inte att hålla en vanlig examen. Så de, och hennes lärare gjorde det absolut bästa de kunde under situationen, så de hittade på, jag tror jag pratade om det i podden för 4 år sedan, en så kallad drive-through graduation. Så du körde igenom Och så hade de ballonger och så klappade lärarna och så på ett säkert avstånd. Och så fick hon sitt diplom och sen åkte vi hem. Så det var, det, som sagt, de gjorde det bästa de kunde. Var det kul? Nej, inte ett dugg. Det var ledsamt. Men så de här samma ungdomar får nu inte heller sitt university commencement för att administratörerna för USC inte förstod. Hitta en student, kolla deras sociala medier, sen talar du om vem studenten är. Man kan ju tycka det vore en uppenbar sekvens, men tydligen inte. Nu protesteras det alltså på landets universitet. Hittills har runt 2000 studenter gripits och fler lär det bli. Även fakultet som stått med studenterna har gripits. Och notera här, nu jobbar jag hårt för att jag försöker undvika att säga arrested i och med att det egentligen inte är ett svenskt ord utan gripits. Ge mig själv en liten klapp på axeln. Tills jag glömmer och gör fel. Men i vilket fall. Det är ju måttligt bra optiskt när en tungt bepansrad polis med batong släpar bort en medelålders kvinna som är professor. Så på flera universitet har kravallpoliser alltså kallats in. Ett fåtal universitet har skött detta rätt. De har helt enkelt mötit studenterna och lyssnat på deras krav. Och i flera fall mött deras krav som Brown University. Och studentprotesterarna har ju olika krav på olika skolor. Vad deras skola håller på med. Men oftast så är det alltså att inte investera i vapenindustrin. Men de här universiteten som skötte rätt syns ju inte i nyheterna lika mycket. Det är inte alls lika dramatiskt. Men det jag personligen tycker är fantastiskt i allt detta är att allt universitetsadministrationerna behövde göra var ingenting. Mumla något om yttrandefrihet och låt dem vara. De sätter upp tält på en gräsmatta på campus. Om du inte är på campus så märker du ingenting. Och terminen är nästan över. Det är finals week eller exam week. Det är nästan över. De kommer att åka. Högpresterande studenter har redan planer för sommaren. Allt du behöver göra är att vänta lite. Men A-typ människor, svårt att vänta. Sen är det också, detta är universitet. Bra universitet. De har experter på historia, på proteströrelser, på PR. Men när donatorerna ringer och är arga som bin så krävs det handling. Stark, resolut handling. Alltså skicka kravallpoliser efter obeväpnade studenter som sitter på en gräsmatta. Reaktionerna bland allmänheten på detta, de här protesterna, beror ju på vad du har för inställning från början. Reaktionära som hatar universitet hatar ju självklart de här protesterna fullständigt. Sen är det många som tycker att de här är helt enkelt bortskämda slynglar. Och som vi såg under Black Lives Matter-protesterna för några år sedan så är ju Amerikas poliskår är enormt militariserad. De är tungt beväpnade. Amerikas kravallpoliser är inte intresserade av deeskalering. De uppför sig ofta, alldeles för ofta, som om de är på patrull i Fallujah. Inte på ett college campus. Och det ser ju väldigt bra ut när du har bilder där polisen kommer in, kroppsbepansring och 3 extra magasin till AR-15 på bröstet. Och krypskyttar på taken runt studenterna som protesterar. Som alltså protesterar genom att sitta i tält på en gräsmatta. Men förlåt, jag ska säga att det är inte krypskyttar. Det är bara poliser som följde protokoll och bytte till vapen med längre räckvidd. Inte krypskyttar. Helt annan sak. En av New Yorks poliser lyckades avfyra ett vådaskott in i en byggnad där några studenter hade barrikaderat sig. Han hade tydligen en pistol med ficklampa i fram. Vilket är okej. Varför inte bara en vanlig ficklampa? Varför går du runt skarpladdat och osäkrat under en studentprotest? Jo, därför att det här kan inte bara vara studentprotester. Och som sagt, tills kravallpoliserna dyker upp har de varit fullständigt fredliga allihop. Det måste vara agitatorer från utifrån som har kommit. Och då måste vi ju ta i med hårdhandskarna. Och det har varit, om det inte vore så allvarligt, så vore det här rent farsartat. En av New York-poliserna visade upp en kedja som de hade beslagtagit. Och sa att detta är någonting som bara en professionell har. Professionell vad, sa han inte, fast han tillfrågades. Men det var ett cykellås. Ett cykellås som säljs i bokhandeln på campus. Det är New York. Du måste låsa din cykel. Hur känner inte en polis igen ett cykellås? En annan polis, för att visa att detta var utomstående agitatorer, visade upp en textbok om terrorism. Det är en väldigt farlig bok. Det står terrorism på framsidan. Visade sig självklart att detta var en standard introduktionstext i ämnet. Om du nu är en utsides agitator som kommer in för att ställa till det, varför behöver du en bok om terrorism? Har du köpt den för att visa de andra och kolla så att vi gör terrorism rätt? Standard introduktionstext i ämnet. Ja, amerikanska universitet erbjuder kurser i hur terrorism fungerar. Men just det här med att det är den yngre generationen som är upprörda och protesterar ger ju mer än lite ekon av 68-rörelsen. Alltså, 4 maj när jag spelar in detta är årsdagen av massakern på Kent State i Ohio, där studenter protesterade mot eskaleringen i Vietnamkriget. Och universitetsadministrationen beslutade att kalla in nationalgardet. Nationalgardet öppnade eld, sköt 13 studenter, varav 4 avled. Och vi pratade om detta när jag var en undergrad. Det här lärs ju ut som ett otroligt övergrepp. Alla de här studenterna på den tiden också var icke-beväpnade. Detta ses ju med rätta som en skamfläck. Och det är också, det är intressant, det var inte så länge sedan, men ingen vet riktigt varför nationalgardet öppnade eld. Studenterna var alltså och är fortfarande obeväpnade. Så du har en bunt med upprörda 19- och 20-åriga studenter och rädda 19-åriga nationalgardister med skarpladdade vapen. För att grejen är ju att det krävs väldigt mycket träning för att kunna stå emot pressen och hantera saker rätt när man är livrädd. Och nationalgardet är inte elitsoldater. Och det är självklart, de var rädda. Det var hätsk stämning. Men återigen, de var obeväpnade. I alla fall så hettade detta upp stämningen mer över hela landet så att protesterna mot Vietnamkriget spred sig. Och precis som nu så var allmänheten rent allmänt inte sympatisk. Det är fantastiskt hur historien upprepar sig. Sen är det också en hel del samhällsvetare som tror att just de här protesterna som blev resultatet av massakern på Kent State var en av anledningarna till att Nixon vann omval. Alltså, det här är en bunt med jävla hippies. hippis som inte vill slåss för sitt land. Här krävs hårda tag. Men vi avslutar med naturen. I östra USA finns det nu en massa cikador. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Om det är cikada eller chikada. Jag tror det är cikada, det låter lite mer svenskt. I alla fall så är det två olika broods, kullar med cikador. Cikador är ju ganska fantastiska. De ser hemska ut. Blodröda djävulsögon. Men de har ojämna cykler. Så just nu finns det två olika kullar. En som är på en 13-årscykel och en som är på en 17-årscykel som kommer att komma ur marken samtidigt. Eller är på väg ur marken samtidigt. Och cikadorna, och jag tänker på det alltså. Hur fantastisk är evolutionen? Hur kan en insekt utveckla ojämna nummer? Och på något sätt bygga in i de här lilla insektshjärnorna alarmklockor på 13 år och 17 år. Och vad bestämmer om det blir 13 år eller 17 år? Naturen är fantastisk. Samtidigt då, som sagt, de är inte trevliga att se på. Och de är otroligt högljudda. De har decibel som en jetmotor. Det är jättehögljutt när de försöker para sig. Så i South Carolina så ringer folk till polisen. Varför hör jag sirener? Vad är det hemska oljudet? Men det kommer att komma ur fler av de här. Jag menar, de är nästan som zombies. De har legat i marken i 17 år eller 13 år och kommer ut för att para sig och för ett sanslöst oljud. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Tack speciellt till de av er på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Mindre än en kopp kaffe från Pressbyrån per månad. Gör mig väldigt glad och motiverar mig att lägga mera tid på podden. Men det är absolut inget krav. Podden finns även på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden där också. Och jag funderar på, i och med att Facebook... Jag menar, saker går inte bra på Facebook. Så jag vet inte om jag skulle flytta över till Threads eller Blue Sky eller något sånt. Om du har åsikter om det, låt mig väldigt gärna veta. Twitter? Nej, absolut inte. Men låt mig väldigt gärna veta bästa sättet att få tag på mig. Och jag vill alltid höra synpunkter och framförallt korrigeringar. Om jag har gjort något fel så jag kan rätta till det. Hej@amerikapodden.com. Vanlig, hederlig e-post. Krama varandra i trafiken. Namaste.